Hej och välkomna till Challis-rapporten. Jag har ju blivit utsänd av Håkan Blomqvist, ordförande i ledarna inom livsmedelsbranschen, med uppdraget att prata med chefer om hållbar utveckling.
Det skulle jag vilja att du tar tag i, Henrik, och hjälper oss med.
BD Fisk fick Norrbottens miljöpris 2020 för arbetet med att integrera hållbarhet i alla delar av sin verksamhet. Jag ringde upp BD.
Hej, hej.
Veronica Apelqvist.
Ja, man säger ju Apelqvist, men det...
Hej Veronica, du ska veta att jag har sett fram emot det här.
Bra!
Var är du nu?
Jag är i Luleå. Ute på Storheden, det är ju som ett handelsområde. Här ligger BD Fisk, våra produktionslokaler och kontor.
Det hela samlat?
Jajamän.
Du jobbar ju då som vd på BD Fisk.
Ja, det stämmer.
Ja, har du vant dig med att höra det där? Jag var vd ett tag, då kommer jag ihåg att varje gång någon sa till mig att jag var vd så tänkte jag, är det mig ni pratar med?
Det är som lite konstigt. Det är som, jag är ju inte så titelfixerad så jag tycker att det är ganska jobbigt. Men så har jag tyckt av hela livet. Någon frågar, ja, jag jobbade ju tidigare som grossistchef. Jag sa, ja men jag är mattant, brukar jag säga.
Ja, men jag känner igen det där. Ja. Men oavsett nu är du ju vd. Så du betyder vad det är. Vad betyder det? Du har det fulla ansvaret för hela verksamheten, alla anställda, resultat, produktion, rubbet.
Jajamän.
Och vad är det BD Fisk gör?
Det ägs av yrkesfiskarna från Haparanda till Piteå här uppe. Och det är ju lite unikt för oss. Och vårt mål är ju att vi ska ta hand om deras fångster. Det är det viktigaste. Men de fiskar ju strömming på våren, vildlax på sommaren och så är det ju kalixlöjrommen på hösten. Men vi skulle ju aldrig ha jobb året om för våra anställda om vi inte jobbade med något annat. Så egentligen jobbar vi till största delen med norsk lax. Och då vi röker, gravar, skivar, säljer till grossister och till dagligvaruhandeln.
Och hur länge har du jobbat med hos BD Fisk då?
Jag har snart varit här i 4 år.
Som vd hela tiden?
Ja, som vd, ja. Jag kommer ju från grossistledet Svensk Heiter och det finns ju Danmark också, där heter det Dansk Heiter. 17 år jobbade jag där innan jag då bytte till BD Fisk.
Om jag säger hållbarhet, vad säger du då?
För mig var det väl när jag kom in mer här på BD Fisk som jag började tänka mer på hållbarhet. Jag fick ju med mig en kollega från Svensk Heiter som började ett tag efter mig som heter Niklas, och jag anställde ju han då som kvalitets- och miljö- och ekonomiansvarig här. Och det var väl han som fick mig att börja tänka mer på att vi måste jobba mer med det här med hållbarhet. Och sen hade vi, alltså det var ju ganska mycket krav egentligen från ICA-sidan. Så är det ju, de har ju ganska mycket, jag var på någon sån här leverantörsträffa med dem. Och ja, det var där egentligen som jag började inse att vi måste ha ett hållbart tänk. Och ja, Niklas jobbade ju mycket. Vi har ju egentligen jobbat med det här hela tiden utan att vi kanske har tänkt på det. Mm-hmm. Det var egentligen, vi gick med i ett projekt som hette Konkurrenskraft 2030. Mm. Det handlade ju mycket om det här med hållbarheten då. Och då fick vi lite upp ögonen. Vi fick hjälp av en tjej i det där projektet som la upp lite vad vi höll på med. Och vi insåg ju att vi gjorde som en hållbarhetsmatris. Och vi insåg ju att vi jobbar ju med alla de här delarna idag, men vi hade inte riktigt lagt upp det så att vi såg det blev som olika delar, att vi kundansvar och socialt ansvar och ekonomiskt och miljö. Och sen när vi började titta på områdena, alltså de strategiska fokusområdena, så hur vi i våran affärsidé hur vi skulle vara. Och så ställde vi det mot de här FNs hållbarhetsmål.
FNs globala mål?
Jo, och då började vi titta. Så då tog vi ut faktiskt, 8, 12 och 14. Mm. Och det var ju det här med anständiga arbetsvillkor, hållbar konsumtion och hav- och marina resurser som vi började titta. Det här lägger oss närmast och varmast om hjärtat. Och vad kunde vi fortsätta med? Vi började titta på en film till våra förpackningar som skulle vara så fossilfri som möjligt. Då. Så att det är nog vi än idag det enda fiskföretaget som har...
För en utomstående här nu, film?
Ja, alltså en plastfilm som man backar fisken i. Alltså förpackningarna som den ligger i.
Så det blev, ni kom in på förpackningsspåret då, kan man säga?
Ja, det var egentligen det vi började. Sen gjorde vi ju vissa andra saker redan innan.
När var det ni började känna att ICA till exempel då, bjöd in er och ställde mer krav på ert arbete? När
ja, det är väl kanske ungefär 3 år sedan. Nu, vi känner ju att vi försöker jobba med hållbarhet på alla områden. På det sättet att vi tittar ju att våra leverantörer ska också försöka uppfylla det vi vill.
Just det.
Nej, och sen är det ju det här med, alltså med certifieringen av fisken, MSC och ASC. Mm. Det är ju, alla människor vet ju i dagsläget kanske att MSC är någonting som är bra och att man ska köpa fisk som MSC-märkt och inte något annat. Men det är inte så många som vet egentligen vad det betyder.
Nej.
Och sen har du ju motsvarigheten då på norsk lax som är på odlad fisk som heter ASC. Och det känns än idag att det är ganska, det är inte så många som vet vad det är egentligen.
Nej.
Men vi försöker nu gå över så mycket som möjligt bara på ASC-lax. Så vi ställde ju frågorna till det är ju dagligvaruhandeln som ligger före där mot för grossisterna. Egentligen är det ju bara på grossistsidan är det ju bara de här offentliga som är mer pålästa och som nästan kräver certifierade fiskar. Mm. Alltså typ till skolor och åldringsvården. Alltså kommunanbud och sånt. Men på dagligvarusidan, när vi ställde frågan till dem vi levererar till, så ja, skulle ni vilja att vi bara jobbar med ASC eller vill ni alternativ, så har det varit ganska blandat. Mm. Men vi bestämde oss för att nu vi kör över på ASC allt så småningom, även om det nu blir lite dyrare, men vi tror att det kommer bara vara det som gäller i framtiden.
Okej, okay. Och det är en certifiering som handlar om vattenbruk i hög grad, va? Hur man...
Ja, alltså det är lite olika kriterier, för MSC handlar mycket om hållbart fiske där.
Ja.
Alltså hur de fiskar och med redskap och hela den biten. Men på ASC är det mera alltså i odlingen, vad de använder för mat och hur de hanterar antibiotika och sådana grejer.
Okay.
Så att det är lite skillnad, ja, på odlad och på fångad fisk.
Ja. Så just nu har ni egentligen 2 certifieringar som ni jobbar med?
Jo, de har vi. Vi har både ASC och MSC.
Och så har ni även, för förpackningssidan jobbar ni också med den här, vad heter den, FCS?
Green.
Forest Stewardship Council, eller vad heter den?
Ja, det är den här, ja, vi kallar ju det för Ungreen heter den ju.
Ja, precis, det är väl det heter nu. Ja. Så det är tre stycken, ska man kalla det för certifieringar, som ni har aktiva just nu?
Jo, ja. Och sen jobbar vi ganska mycket med det här som kom för något år sedan, men nu är det här med svenskmärkningen.
Just det.
Men det är ju för bara egentligen mer för att vi vill lyfta fram det vi har här uppe och det som finns i Sverige i fiskväg.
Mm.
Så att vi har ju mycket, det är ju fjällrödingen, siken, strömmingen, lite sådana. Så då försöker vi att vi märker det med det här från Sverige.
Ja, det är ju en tydlig rörelse med ursprungsmärkning överhuvudtaget nu. Kanske har blivit ännu mer så här under pandemin.
Jo.
En av impulserna som du var noggrann med att uppmärksamma, det var ju alltså era kunders kravställan på er egentligen. Mm. Som ett exempel då ICA, va? Och så satte det igång en process som jag förstår. Du och Niklas, ni har liksom dubbelklickat och tagit reda på och undersökt. Och ni måste ha varit på en väldigt, väldigt intensiv resa och lära er att förstå allt det här. Det är ju ganska mycket kunskap som man ska uppsöka för att kunna komma hit.
Jo, och det är klart, det blir ju, man får ju gå till sig själv.
Ja.
Sen Niklas är kanske då en sån som har tänkt med det här hållbart hela tiden, mot för vad jag som person, jag har nog inte varit, jag har nog slängt soporna i samma. Men ju mer man läser om det och ja, försöker, om man ska implementera det på jobbet, så måste man ju själv försöka leva efter det här. Så att det är klart att det är ju mycket man har ställt om som själv också.
Så det är annorlunda hemma hos Veronica nu för tiden också?
Ja, det är det.
Ja.
Ganska mycket annorlunda. Det är mycket skräp, mycket samlande.
Ja, 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 det är
annars
det.
Åkte alltid soptunna.
Ja, ja, ja. Nej, nu sorteras det.
Mm. Nej, men jag gjorde faktiskt den här... ja, jag var ju med på den här utbildningen som var tidigare med dig.
Ja, där vi möttes sist, ja. Klimatsmart ledarskap.
Ja, och då det här med globala målen. Och då gjorde jag den där testen. Det var väl kanske lite mer mot ungdomar. Eller, men det var ju lite roligt att själv se alltså vad jag... Och det var lite roligt för det var 8, 12 och 16 som stämde in bäst på mig. Då. Och då kände jag att ja, 8 och 12 har vi på jobbet. Så att...
Ja, det är gamla godingar, gamla vänner kan man säga. Ja.
Men, och där fick man ju ganska mycket tips, alltså, tyckte jag, privat, vad man kunde göra då. Alltså, jag tyckte det var en jättebra test. Så jag har faktiskt tänkt att vi ska ha ledningsgruppsmöte imorgon och jag har tänkt att alla ska få göra den här för att försöka få upp engagemanget med dem, att de kanske ser att de gör mycket grejer redan idag, hur de tänker. För det var ju jättemycket bra grejer. Det var ju till exempel på hållbar konsumtion stod det, har du tillräckligt med luft i bildäcken? Mm. Att har du det så ja, dra min bil mindre bränsle. Det är mycket sådana enkla grejer som ja, man kanske kan anamma.
Minns du var den här testen är någonstans?
Jo, den är...
Kanske inte bara din ledningsgrupp som kommer göra den här testen efter podden här. Nu kanske...
Jag fick den till och med av dig. Jo, där. Det var ju www.globalamålen.se. Och så är det frågor och svar. Vad betyder hållbar utveckling för dig? Mm. Så man får som gå in i det där. Och då, ja, det är som första frågan. Vem tror du är ansvarig för att globala målen uppnås? Och så är det ett antal frågor man ska svara på.
Precis, så www.globalamålen med A då, globalamalen.se.
Ja.
Där finns den här testen. Ja. Det finns också spel där man kan lära sig mer om läget i världen. Det finns massor med resurser. Och man kan väl säga så här, om man vill ska börja någonstans som att upptäcka fler aspekter av hållbarhet och förstå mer om hållbar utveckling så är ju globalamalen.se en väldigt, väldigt, väldigt bra startpunkt.
Mm.
Det finns ju resurser för skolor, företag och allt möjligt här.
Och kanske upptäcka att man inte är så dålig, att det är ganska mycket som man redan gör.
Ja, så kan man vara stolt då över några saker, så kanske man kan hitta andra saker man kan utveckla. Så det är ju en väldigt bra start. En definition på ledarskap, det är ju liksom att komplettera sig själv. Man är där man är och det kommer man en bit på vägen med.
Ja.
Men om man vill komma längre så behöver man ju hitta människor som kan komplettera och som kan det man själv kanske inte kan och som brinner för eller så kan aktivera delar i varandra eller i sig själv. Det låter ju lite som att Niklas väckte dig här.
Ja, absolut.
Då sänder vi tack till Niklas till att börja med.
Ja, men han väcker mig varje dag.
Gör han det?
Ja, men alltså mycket, alltså när vi har diskussioner om grejer, alltså att det alltid ska vara hållbart. Alltså, jag gillar ju att ta ganska snabba beslut, men han är ju eftertänksam och funderar och ja, men vi ska, vi måste titta, vi har en leverantör, men de jobbar kanske inte med hållbarhet, kanske vi väljer den andra istället, fast det kanske är lite dyrare, men att det gynnar till någonting bra. Så han tänker i hållbarhet jämt.
Ja, det verkar som det är fantastiskt.
Och det, alltså, det inspirerar ju både mig och alla andra hur vi måste tänka.
Ja, precis.
Jag tror man behöver någon sån där som är... i sin närhet, om det då är på jobbet eller privat, alltså som är lite nördig och ja, har grottat ner sig lite i de här grejerna för att försöka få en att tänka, för det, ofta kör man ju på gamla hjulspår. Det som, jag älskar att hålla på med blommor och det, och plantera, och även om jag nu bor i Norrland och det finns så växer inte så bra, men jag sätter alltid frön och det på. Ja, men då fick jag ju tips av, nu kommer jag inte ihåg vem det var, alla de här vindruvslådorna som man köper vindruvor i. De är ju perfekt, de är ju som små växthus. istället att plantera dem och bara sätta på locket och det, ja, så det finns ju mycket man kan använda.
Ja, fint. Ja. Så det är liksom grundboken liksom här, va? Att hela tiden se till att det finns, om man inte själv är den här jätteintresserade, så kanske man kan hitta någon som kan hjälpa en in i, på spåret då. Det finns alltid någon någonstans där ute, eller där inne kanske till och med. Så jag menar, Niklas väntade väl på att du skulle vara klar på det här. Han kanske har gått och väntat lite på att du skulle vara redo.
Ja, jag vet inte.
Jag får fråga honom någon gång. Men du, jag tänker det är också intressant att du beskriver det här som att det kom signaler från era kunder då, bland annat ICA. Och så har ni varit igenom en process där ni har uppsökt kunskap, inhämtat kunskap, utvecklat, lärt, förbättrat och därigenom också då bland annat certifierat er verksamhet på tre olika sätt. Och nu hörde jag dig också säga så här, ja, och nu måste vi också se över våra leverantörsled och hjälpa dem.
Ja.
För ingen kedja är starkare än det svagaste länk här på något sätt. Va? Så nu gäller det att ni tar ett större ansvar för era leverantörer. Kan du berätta lite om det arbetet?
En av våra största leverantörer, det är våra egna fiskare. Och för dem kanske inte den här med MSC, och de ser det mer som en kostnad för dem. Och vi försöker ju då påverka dem så att de inser att vi måste ha de här certifieringarna för framtiden för att vi ens ska få sälja eran fisk.
Alltså så att de ser det som investeringskostnader snarare än bara kostnad.
Ja. Så att, och vi försöker hålla oss ajour hela tiden. Vi sitter med så här, eller Niklas sitter med i fiskbranschens organisation, och vi försöker vidareförmedla till dem så mycket fakta och bakgrund och vad som händer, så att vi ska få en förståelse hos dem att det är viktigt för dem också att jobba med det här.
Just det.
Och sen är det ju då, och egentligen det är väl de som är våra största leverantörer egentligen, det är ju av fisken. Och sen har vi ju lite andra, vi köper ju från västkusten skaldjur och det, och där är ju också jätteviktigt för oss att de leverantörerna vi köper ifrån, ja, jobba med sitt hållbarhetsarbete. Där har vi ju lite mer svårt att påverka dem, men vi ställer ju då kraven istället. Att vi försöker i möjligaste mån att det bara ska vara MSC-fisk och ja, lite hur de jobbar och tänker. Vi har som Niklas gör som en leverantörsbedömning om vi tar in en ny leverantör, och ja, om de då ändrar sina certifieringar och sånt, så att vi håller oss ajour så att de stämmer.
Ja.
Och sen med förpackningar, det är ju samma sak. Att vi då kanske väljer, om vi ska köpa in en ny plastburk till Kalix Löjrommen, som vi nu till exempel håller på att titta på. Ja. Även om vi konkurrensutsätter dem, men att det är lika viktigt hur de jobbar då med det här med hållbarhet. Och finns det ett bättre alternativ än en vanlig plastburk? Eller ja, att man tittar på hur de jobbar med de delarna.
Ja. Skulle man kunna säga att ett råd kunde vara att om man vill börja någonstans, så att börja med kunderna. Det bygger ju argumentation någonstans. Va? Om kunderna ställer krav på oss, ja, men då måste vi ju så att säga. Det är ju den starkaste av alla motivationskrafter, det är ju kundens efterfrågan, eller hur? Va?
Ja,
börja där och se om man hittar impulsen till att sätta fart på utvecklingen ytterligare. Och hittar man den där, då börjar man förstås efter det med att jobba med att utveckla sin verksamhet så att den lever upp till de krav och sådär. Och där någonstans halvvägs så kanske det växer ett intresse. För jag tycker jag kan märka på dig, Veronica, att du har ju fått ett intresse här också.
Jo, det har jag. Absolut.
Du börjar ju nästan låta som en ja, vad ska jag väl säga? Lite nördig, du vet. Om man börjar prata om de här plastburkarna på ICA som man köper druvor i och använder dem till att förodla där hemma, då är man ju lite...
Ja.
Men det, jag tycker att det är häftigt att du har och du och Niklas har hittat det här engagemanget som driver er så starkt nu. Det smittar hela vägen ner till mig här nere i Stockholm där jag sitter. Det är ju fantastiskt.
Från att vara helt ointresserad till att bli ganska intresserad på kort tid.
Använda kunderna som inspiration och så, kraven där, och sen att intressera sig och då kanske också låta sig besöka globala målen, titta efter standarder som kan hjälpa till, leta efter möjligheter för att utveckla verksamheten. Låter ju som en väg framåt där. Och du tycker också att det här påverkar er som arbetsgivare? Blir ni mer attraktiva, säger du, genom det här?
Alltså det är ju svårt att säga det. Och jag kan ju inte svara för vad de andra hos oss tycker egentligen om oss. Jag vet inte om vi blir någon attraktivare arbetsgivare. Men det är ju lite roligt, för vi fick ju Region Norrbottens det här miljöpriset i
ja, just det.
I höst. Ja, det var ju roligt. Och det blev ju en bra reklam för oss här uppe att vi jobbar med det här. Och jag tror att personalen då känner mer en stolthet när andra reagerar på vad vi gör. Och jag hoppas ju, alltså, i långa loppet är det ju målet är ju att få alla intresserade av det här. Men det är ganska svårt att påverka. Alltså, mer än det man kan göra på jobbet. Så, men jag kan inte säga att jag tror vi blir en attraktivare arbetsgivare mot för någon annan. Det är ju svårt att mäta.
Ja, det finns ju många parametrar som påverkar där. Det är klart. Hörru du... Du vet, jag har ju blivit utsänd hit för att prata med dig. Och det är ju Håkan Blomqvist då. Och han har ju bett mig då att gå ut i terrängen och undersöka hur hållbarhetsarbetet går till egentligen hos olika chefer runt omkring i livsmedelsbranschen. Och en av de inspirationskällor vi använder oss av det är en Novus-rapport som ledarna gör. Var sjätte år ungefär. Det gjordes sedan 2014 och det gjordes sedan 2020. Och där ställer ledarna massor med frågor och kartlägger egentligen hur cheferna har det där ute. Och där såg vi en rörelse, förstår du, från 2014 till 2020. I den senaste analysen kan man se att 65% av cheferna säger att det ingår i deras chefsroll att arbeta med frågor rörande hållbar utveckling. 65, det är 2/3 som säger att det ingår. Mot 2014, där endast 41% sa det. Så det är en ganska tydlig skillnad där mellan 41% och 65%. Ja. Så det ökar helt enkelt. Kan du vittna om det från din position?
Ja, absolut. Det är ju... Alltså det är klart att man känner att det är en av de viktigare grejerna att jobba med i ledarskapet. Och det ställer ju ett krav i nästan alla, för mellanchefer och för alla ledare, eller att jobba med hållbarhet. Det är man ju tvungen till.
Ja, men du tycker inte man har något val egentligen?
Nej, man har inget val. Antingen är det att hänga med på tåget eller så är du borta. Alltså det är som... Det genomsyrar ju hela Sverige, tycker jag, med hållbarhetsjobb nu.
Ja. Ja. Vilka indikatorer är det du tittar på när du säger att det är det? Är det tidningarna du läser, eller är det kunderna, eller är det medarbetarna, eller inifrån, är det barnen? Är det, vilka är det egentligen som gör att det blir så här?
Nej, men det är ju egentligen alla, tycker jag. Du möter ju det i vardagen på alla det sätt och i jobbet. Du kan inte säga att det är i någon specifik grupp, utan det är ju allt från med äldre människor, när du går och handlar, när du med barn, egentligen i allt du gör.
Ja.
Och jag menar, men det är klart, sista året har man ju sett, det har blivit mycket mer det här med att återanvända grejer. Du ser ju hur butikerna, du ska använda klädesplaggen eller byta. Och alltså det är ju en total förändring, tycker jag, som har skett under det här senaste året.
Det är en rörelse då, alltså?
En rörelse. Ja. Om man säger egentligen, om du tänker det med mode och hela den här biten.
Ja, de också.
De har ju varit tvungna att ställa om. Även om de vill sälja nya kläder, men så är de tvungna att hänga på, för att annars kanske ingen kommer dit och handlar.
Nej. Det är lite härligt, eller?
Ja.
Rörelse. Det är, det är energi i det, tycker jag. Jag tycker det är kul med rörelse, för det är energi. Jag gillar energi, liksom. Så att det är ju någonting
det blir som gammalt tillbaka när jag var ung, det här med atomkraft.
Jaså, påminner om det?
Men alla gick omkring med något sånt där märke, atomkraft. Och det blir som en rörelse, även om man knappt visste vad det handlade om.
Det är ett engagemang, ja. Det är det. Man blir engagerad.
Ja.
Ja, det är, alltså, engagemang är ju nyckeln till mycket rörelse, ja. Det vet vi ju. Får man fart på engagemanget så brukar det oftast leda till någon form av rörelse.
Och så ser man ju, alltså de här, vad ska vi kalla dem? 90-20-talisterna, de är ju otroligt medvetna.
Oh ja, mycket mer än vad vi var.
Och jag menar, det är de som, tror jag, lite mer de här yngre som ställer kraven på alla oss som är lite äldre, att vi måste ställa om.
Precis. Du, samtidigt i den här Novus-rapporten så är det tydligt att det är färre. Alltså det har gått från 57% till 42% som upplever att det är tydligt vad som förväntas av dem när det gäller hållbarhetsarbetet. Alltså cheferna. Så det blir svårare att se vad som förväntas av dem. Så högre krav på att man ska agera och samtidigt otydligare vad det är som förväntas. Det gör ju lite magknip, känner jag. Alltså, då ena sidan engagemang och tryck och nu ska det ske och det gäller alla och dutt. Och så en otydlig bild.
Men ja, tror du inte att det har med att det ska vara att det är en självklar grej? Att du ska inte ens... Alltså det är... Att det är därför.
Du menar att det är så självklart att man ska helt enkelt själv komma på vad som förväntas av en som chef?
Ja, alltså det är ju som att tiden har ju förändrats och du måste ju hänga med i det här. Och gör du inte det, så, alltså det är som ingen som ska behöva säga det åt det, jag vet inte.
Hur gjorde du då? Alltså för du kände ju, du, om inte annat så kände du Niklas som sa, hörru, det här måste vi fokusera på. Och så upptäckte du det. Nej, men... tillsammans med Niklas och jobbade med det.
Men man blir ju påverkad, ja, av allt från sociala medier till, ja, allt. Och om jag säger att jag bor ju i Gällivare och vi har ju inte ännu en sån här kompostsoplåda. Vi har bara en vanlig ännu. För mig är det jättekonstigt nu i och med att jag jobbar ju i Luleå och bor här veckorna här. Jag, ja, menar, det är ju som, nu känns det jättekonstigt. Ska jag slänga allt i samma soptunna?
Kroppen tar nästan emot, eller hur?
Ja.
Ja, jag känner igen det där. Ja.
Så att, alltså man blir ju både inspirerad och man får ju påtryckningar från omvärlden. Så att, ja, det blir som självklart nästan.
Men om man nu skulle vara en av de här cheferna, nu är det ju inte en person utan nu är det 1480 människor som har svarat på intervjun. Men om man nu är den här personen som känner, ja, det finns ett ökat tryck. Jag märker att det här är en rörelse. Jag vill gärna hjälpa till och göra skillnad i den här situationen. Men det är otydligt för mig vad som förväntas av mig som chef. Vad är ditt råd till en sån människa som står i den positionen?
Oj, det var svårt.
Ja, det är svårt. Vad skulle du göra om det var du?
Ja, men då hade jag ju tagit upp frågan med mina medarbetare och försökt diskutera vad tycker de är viktigt, vad vi ska jobba med. Försökt få, ja, vad de tycker att jag ska engagera mig i. Jag tror att jag hade vänt mig till dem.
Det vill säga, inte försökt hitta lösningarna själv.
Kanske, utan... nu i mitt fall så blir det väl att jag kanske i första hand hade vänt mig till ledningsgruppen.
Börja med ledningsgruppen, ja.
Ja.
Eller börja i ledarkollektivet kanske, eller hur det nu ser ut liksom.
Ja, men diskutera med dem. Vilka krav finns det? Vad är det vi ska fokusera på? Vad ska vi lägga upp? Alltså, lite egentligen som vi gjorde, vi hade en hållbarhetspolicy och det. Men vi har som omarbetat den för ett halvår sedan. Då satte vi oss och så gick vi igenom det och så funderade vi, kan vi leva upp till det här? För många gånger blir det ju en pappersprodukt. För att man, till vissa saker ska man ha en policy. Men så vi skrev om hela alltihop och gjorde den ganska kortfattade. För vi kände att nu mer så, man vill ju kunna leva upp till det man lovar och en policy ska ju vara levande, men det sätter ju ändå lite riktlinjerna av vad man har för krav på sig.
Jag tror att det är så naturligt för dig så du ser det knappt själv faktiskt, Veronica.
Nej, jag tänker nog kanske inte på det.
Jag tror att det här är så, det sker bara.
Alltså, ja, det sker bara, faktiskt så är det. Ja.
Jag tror att det kan vara så, du märker att här behövs det göras något. Och impulsen är ju kanske inte att säga då, okej, kan någon berätta för mig vad jag ska göra?
Nej.
Nej, impulsen är att gå i dialog, ja, med folk, ja, och börja prata. Ja. Vad ska vi göra? Ja. Vad tycker du? Och så tillsammans, ja, finna ut av det. Precis som du har gjort med Niklas och med medarbetarna, ja, och ledningsgruppen och så vidare. Att gå i dialog och hitta en gemensam riktning i,
ja,
det.
Jo, jag tror det är viktigt att göra. För jag är ju livrädd att det ska, för när det kom det här med att, så såg man ju det bara som en stor pålaga. Och herregud, ska vi jobba med det här också? Men sen när man börjar diskutera om det, så är det ju inte så jobbigt. Alltså det är ju, för att jag upplevde det som en pappersprodukt från början. Att man skulle skriva ner massa mål och ja, att det skulle bli, men så är det ju inte. Utan det är ju, för oss är det ju en levande. Nu har vi ju präntat ner det på papper också, så att vi har riktlinjerna. Men det förändras ju hela tiden också.
Jag tänker så här, sista liten data där från den här Novus-rapporten då, analysen. Det är att när man frågar så här cheferna, tycker du att uppdraget att arbeta med hållbarhetsfrågan bidrar till att verksamheten blir bättre och mer framgångsrik? Gissa hur många som svarar ja på den. 74%.
Ja, det var ju bra.
Du vet, alla ja. Nästan. Ja. 74%, mm. Det är en rejäl majoritet. Ja. Vet idag att det här är egentligen verksamhetsutveckling. Mm.
Ja, det är bra.
Alltså, och det tänker jag, du säger det Veronica, att det är inte en pålag, det är inte någonting som man ska göra extra. Nej. Nej, det börjar flytta sig in i centrum. Det är ett sätt att utveckla och tänka på utveckling i förhållande till vår verksamhet. Det är ju en fascinerande utveckling.
Jag tänker ju att alltså, om du påbörjar ett nytt jobb som ledare, så får du ju inte det kanske i din arbetsbeskrivning eller på något sätt att du ska jobba med hållbarhet. Jag tror inte att, alltså om du inte jobbar bara med det, men alltså om du ska som ledare, så står det ju inte att du ska kanske utveckla hållbarhetsarbetet. Och det var så jag tänkte att de...
Ja, så du tänkte, ja. Precis. Men cheferna verkar veta ändå, oavsett vad som står i beskrivningen, så verkar de veta att det är avgörande.
Ja, det är ju en självklarhet.
Ja, men precis. Ja.
När var man hade gjort den där sist?
Det här är 2020, så det är färska
okay, data. Okej, ja, men då är det ju ganska nytt. Ja.
Jag skulle tro att när vi gör den här 2024, hur tror du det ser ut då?
Ja.
Har det blivit mer fokus eller mindre?
Nej, det är klart det kommer att vara mer fokus.
Eller hur? Det växer här. Det känns som att det är en växande våg vi sitter på.
Men då är det kanske en självklarhet för alla. Då tänker man nog inte ens att det är någonting man jobbar med, utan det tillhör nog det dagliga livet med allt.
Precis, då har det nog flyttat sig in i det mest centrala. Det är helt, vi knappt tänker på det. Det är helt centralt.
Ja.
Det tror jag du har rätt i. Jag tror att vi ser den rörelsen, och vi kommer nog se de här. Vi är mitt i den rörelsen, tror jag.
Ja.
Och du, Veronica, du är mitt i den också, för du började för 4 år sedan som vd, stämmer inte det?
Ja, jag har ju bara kommit en liten bit på vägen.
Berätta lite, hur ser du på framtiden från där ni är nu? Ni har de här 3 certifieringarna, ni är igång, ni jobbar, ni har fått pris. Men vad händer nu framåt?
Alltså, vi jobbar ju mot ännu mer. Alltså att vi vill ju bli ännu mer certifierade, om vi så säger, eller vad man ska säga. Vi jobbar ju med att komma upp på en högre nivå med allting. Mm. Men det tar ju tid. Alltså, egentligen i vår produktion, och där är vi i hamn med det mesta. Men det vi behöver jobba med, det är egentligen mera ledning och alltså, såna frågor. Att vi alla, ja, med ledningsgrupp och den biten, där känner jag att vi har ännu mycket. För att det är ju vi som måste vidareförmedla till de andra, så det blir en självklarhet. Att jag känner ibland man går direkt på de som jobbar i produktion, men vi måste ju vara de främsta förebilderna för att det här ska fungera, och där finns det ju mycket att jobba med, att försöka få alla då som är ledare på något sätt att bli eldsjälar.
Ja, just det. Så på något sätt se till att ledningsgruppen kan hjälpa varandra, alla de som är i ledningsgruppen kan hjälpa varandra att dels utforska och lära sig mer och driva på sin egen kunskap och varandras kunskapsutveckling inom det här, men också då kunna vara förebilder.
Och nu har vi ju satt in såna här frågor i medarbetarsamtalen, och det är också så att man lyfter de frågorna på ett annat sätt med alla.
Mm.
Och lite också hur de ser på hållbarhet alltså hemma hos dem, och alltså lite såna grejer. Det kan ju vara någonting det kan ju komma fram i det att de gör någonting hemma som vi hade kunnat göra här, eller ja.
Mm-hmm.
Vi har ju ganska mycket, alltså det här med matsvinnet, och det finns ju mycket sånt som man funderar på.
Det är någonting jag tänker på när jag lyssnar på dig, Veronica. Jag tänker på att det verkar som att du naturligt förhåller dig till att du är en del av ett system. Det heter BD Fisk liksom. Och jag menar, där kan man ju sluta. Det är många som slutar där. Ja, men det går från A till Z. Det är BD Fisk. Det är en liten fyrkant här. Det kommer någonting ut från andra sidan som är förädlat i någon form. Och det är det. Men det känns någonstans som att du ser att ja, det är fler system än det. Alltså BD Fisk är ett system bland system.
Ja.
Alla som jobbar i BD Fisk har ett system som heter familj.
Ja.
BD Fisk är beroende av leverantörerna som är kanske man kan säga andra system, men det hänger ju ihop, va?
Ja.
Och kunderna är beroende av att vi gör nytta.
Ja.
Som system. Så alla system, och ICA är ett system som ni måste ta hänsyn till. Alla system påverkar varandra. Och egentligen kan man säga, för att komma åt hållbar utveckling så måste man ju jobba över gränserna.
Ja.
Man kan inte sluta bara nej. Där. Liksom.
Och det är ju större. Roligt. Det börjar man ju märka nu lite nu. Som, vi har ju då, det heter ju Coop Norrbotten som är här uppe. Mm. Och det är hon som har ansvarig där. Då, de har ju satt ett mål att de ska minska matsvinnet till, nu kommer jag inte ihåg hur många procent det var i deras butiker till 2025, om det var till 5%.
Ja.
Och jag menar, då tog de kontakt med oss. Hur kan vi hjälpas åt? Alltså de söker ju också nu hjälp av sina leverantörer, hur vi kan hjälpas åt för att minska matsvinnet. Och det är ju roligt för oss. Då försöker vi att komma med idéer till dem. Att ja, men ni kanske kan köpa den här produkten istället så att ni inte behöver slänga. För mycket handlar ju där om i våran värld att de köper centralt, säger vi, en fisk som kommer från Göteborg. För att alla Coop ska ha den här fisken. Och sen lever vi ett avlångt land. Jag menar, i Norrbotten äter man inte till exempel speciellt mycket makrill. Men då ska det finnas i sortimentet. Och då får jag diskussionen till exempel med ja, en Coop-butik. Han säger, ja men säljer vi en makrill, då i vårt system genererar ju det. Då kommer det 8 nya. Sen att vi slänger 7 i veckan och vi har en kvar för att det är en kund som köper en makrill. Och försöka då diskutera sådana grejer som vi då säger att vi kanske kan hjälpa dem. Att de kanske inte behöver köpa mer än en makrill då. De kan få det ganska kontinuerligt istället för att slänga mycket. Och för det blir ju så när man drar ett helt land över samma kant. Man äter ju inte samma saker.
Nej.
Och det kan ju vara, ja, jag menar, vi äter ju mycket mer vilt här. Och uppe för oss är ju, jag menar, röding, det är ju som en fisk som många fiskar själv. Men kanske i södra Sverige så är det ju mer en delikatessen vad vi tycker.
Just det.
Och, ja, och vi kan bidra då med saker så att de minskar matsvinnet. Och det är jätteroligt. Det känns som att man har kommit en bra bit på väg när man får ett samarbete med en kund eller leverantör så att man kan hjälpas åt för att ja, bli hållbarare.
Ja, det är poesi tycker jag. Jag tycker det är fantastiskt. Nej, men seriöst, jag får gåshud av sådana här grejer.
Ja, men och det är ju mycket ekonomi i det också. Det är ju, alltså.
Ja, men det är väl det som hänger ihop det här. Alltså jag tänker, kommer du ihåg gamle Brundtland citatet, definitionen då på hållbar utveckling? Det är en hållbar utveckling, en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter och tillfredsställa sina behov. Bra definition. Så gick det ju vidare och så började man prata om att hållbarhet har flera perspektiv. Att det finns ett perspektiv som är det ekologiska, det finns ett perspektiv som är det sociala och det finns ett perspektiv som är det ekonomiska. Och det är liksom tre perspektiv som hela tiden interrelaterar med varandra. Man kan liksom inte koppla loss något av de här alternativen utan de påverkar varandra i väldigt hög grad. Och det speglar ju också de globala målen om man tittar på dem. Så är det ju de sociala, ekologiska och ekonomiska liksom, perspektiven genomsyrar de globala målen som vi pratade om tidigare. Och jag tänker någonstans med de här tre perspektiven ekologisk, ekologisk, social. Alltså på något sätt så är det balanseringen av de tre, det är det som egentligen är effektivitet.
Mm.
Alltså när vi är bara effektiva på en av de här och det går ut över några andra, så är det kanske egentligen systemiskt sett.
Ja.
Alltså lite större perspektiv, så är det ett ineffektivt system vi har byggt.
Ja.
Alltså om vi har sönder vår miljö,
ja,
så är det är ju inte effektivt långsiktigt. Det är det ju inte.
Nej.
Det är ineffektivt.
Nej, men det jag reagerar mycket på, det är ju klimatet.
Ja.
Alltså man inser ju att det förändras.
Ja.
Jag menar det är katastrofer, det händer med vädret, saker som man inte trodde. Jag menar, och vi som bor så mycket i norra Sverige, vi är ju vana att det kommer snö när det kommer, och det, men jag menar nu, det är ju milda vintrar, man tänker vad är det som händer? Alltså jag tror att alla människor borde börja reagera på klimatet, att det är någonting som händer, och jag menar, vi måste ju vara rädda om vi ska överleva några hundra år till.
Jag hör dig säga någonting här, och det är alltså att de ekologiska målen är kanske också i hög grad de ekonomiska målen.
Ja.
Alltså att det finns kopplingar mellan att jobba hållbart och att tjäna pengar.
Ja, och jag tror det är ju det som är viktigt för många att inse, att det går hand i hand.
Ja. Hur är det du har jobbat med att få folk att inse det? För jag tänker, du är vd, men du kan ju inte bara ta beslut hur som helst. Du måste ju få alla med på båten. Hur har du gjort det?
Det är väl att försöka vara en god förebild för själv. Många gånger så säger man ju kanske att ja, vi ska städa med miljövänliga medel. Men så gör man inte det själv. Hur ska man kan ju, det är inte som man säger, det är som man gör, brukar jag säga. I nästan alla fall är det ju så. Och sen försöka påverka och diskutera frågorna i vår ledningsgrupp, och att vi kan gå vidare till alla, så att alla får ta del av saker vi gör. Och jag tror det är viktigt, alltså att man måste börja uppifrån. Och sen kan man, att man kan visa och statistik och visa att för att vi gjorde så här så tjänade vi så här mycket mer pengar. Och tar ni vara på det här så kanske det gynnar er. Det behöver inte alltid vara i pengar, utan det kan ju vara andra saker.
Precis. Jag hör du säga tillsammans här. Tillsammans. Mm. Det var roligt, för det sa ju Håkan Blomqvist också. Det här handlar om att göra det tillsammans. Och det är ju ledarens mantra egentligen. Alltså att bjuda in. Kanske börja i toppen, som du säger, Veronica.
Ja.
Alltså få någon form av förståelse. Få någon form av engagemang etablerat. Mm. Sätta fart på själva processen. Mm. Uppifrån. Och sen bjuda in ledningsgrupp, bjuda in i medarbetarkretsar, bjuda in kunderna, bjuda in leverantörerna.
Ja.
Det är liksom, det handlar om människor egentligen, och få människor att följa med och bidra i utvecklingen.
Sen det är väl kanske lite olika hur man är som person. Alltså för mig, jag har ju varit så hela livet att jag har aldrig kunnat ställa, i mitt första chefsjobb, jag var ju bara 20 år. Och jag hade 35 tanter som jag jobbade med i LKBs matsal. Och jag tänkte, och de var ju mellan 50 och 65 år. Jag tänkte, hur ska jag få dem här att lyssna på mig?
Uh-huh.
Och jag har levt lite efter den. Jag försökte mig att lära deras jobb.
Uh-huh.
Att jag förstod vad de gjorde innan jag ställde krav på dem.
Uh-huh, just det.
Det är som jag säger, jobbar man i en restaurang, om man inte har jobbat i disken, om man kommer och man bara slänger in tallrik och någon annan ska ta hand om det, då får man ingen förståelse för. Det är svårt att få igenom ett budskap om man inte har förståelsen och att man gör det själv också.
Ja, precis. Både att göra det själv, men också vara väldigt, väldigt ödmjuk inför ens egen okunskap.
Ja. Och så har väl jag varit hela livet, och det har väl blivit att det är så man har försökt driva igenom frågor på alla sätt. Och samma med hållbarhet, att man måste, även om inte jag är Guds bästa barn i allt med hållbarhet, men jag försöker att tänka att vill jag att det ska bli på ett sätt att få andra att göra så måste jag ju föregå med gott exempel.
Ja. Jag måste säga så här, jag tycker det är väldigt inspirerande, Veronica. Det arbete ni har gjort på BD Fisk har flyttat verksamheten på många sätt och vis. Ni får fasiken pris för det. Det är, jag tar hatten av och lägger den här på sidan. Gratulerar. Jag tycker det är jättekul att få lov att prata med om det här. Vilka vill du tacka? Om du nu står där på scenen och har tagit emot priset och du får även mitt stora beröm här. Ge oss ett tacktal. Vem vill du tacka? Eller vilka vill du tacka?
Ja, framförallt så hade jag ju tacka Niklas som har gjort att jag har öppnat ögonen. Han hade jag ju tacka för mycket. Och för att han har stått ut med mig i så många år. För vi har ju jobbat tillsammans i mitt tidigare jobb också. Och jag kan ju vara ganska vad jag tycker. Men han har stått emot och nej, vi gör så här. Eller jag har kunnat säga vad som är rätt. Och han har ju en otroligt stor del i mitt liv gällande det här med hållbarhet. Jag menar, sen skulle jag väl tacka alla, hela samhället egentligen, hur det har förändrats. Att folk har blivit medvetna. Det är roligt. Alltså jag tycker att det är kul att alla är engagerade. Och helst, alltså det är ju så mycket ungdomar som brinner för det här. Men alltså de påverkar oss otroligt. De ska ha ett stort tack.
Ja, det är härligt. Och då passar jag på att säga tack till dig, Veronica, för den insats du har gjort. Och att du drar med oss i ditt engagemang och att du bjuder in dig själv, andra, in i den här processen. Det är fantastiskt. Det var väl det som var det. Jag vill önska dig en fortsatt god dag också, Veronica.
Ja, detsamma. Du kan ju slappna av.
Ja, nu, precis, nu ska du inte vara på scen mer. Så att säga.
Nej, gud
vad fint. Ja. Ja, det är bra. Det var jättekul att prata med dig, Veronica.
Ja, detsamma.
Ha det så bra nu framöver.
Ja, hej då. Hej.
Du har lyssnat på Challis-rapporten med mig, Henrik Challis. Min uppdragsgivare, det är ledarna inom livsmedelsbranschen. Vill du komma i kontakt med mig med tips på personer jag kan träffa eller reflektioner från dagens avsnitt, så hör du av dig till mig på henrik@emerging.earth. Nästa avsnitt, då ska vi ge oss ut i spenaten. Då ska vi nämligen besöka Margareta Andersson och måltidsenheten på Vaxholmsstad. Det här programmet produceras av Poddradiohuset. Hej då!